Det är väl så här att allt som vi förmedlar utifrån Bibelns texter, det hänger ihop med varann. Och jag har ju fått förmånen att säga lite grann om Jesu förhållningssätt. Hur han möter nutidsmänniskan. Och det här som Gert-Ove har sagt, det här är ju väldigt grundläggande. Att det finns ett fundament, en lära att stå på. Det finns naturligtvis många olika sidor i detta. Du hade ju väldigt mycket nu, PowerPoint och bilder och mycket. Du hoppar över hälften, sa du. Ja. Och så där är det väl att vi laddar på, men det kan ju bli fler tillfällen. Men det här är ju viktigt. Jag bara vill peka på att det här hänger ihop. Alltså att man vet på vem man tror. Man vet var man står. Det är väldigt viktigt. Så i en tid när väldigt mycket relativt, det svänger hit och dit, så behöver Guds församling, Guds kyrka vara väldigt tydlig i det som vi tror är rätt. Och sen behöver man mycket ödmjukhet också. Därför att ibland har jag trott att jag har haft rätt fast jag har fel. Ja, men det har aldrig ni upplevt. Inte Gert-Ove i alla fall. Så man kanske efter ett långt liv, jag har ju levt lite längre, så har man kommit för mig att det kanske fanns vissa bitar till som man behövde få uppenbarelse och ljus i. Men vi behöver vara frimodiga att så långt vi har ljus förmedla det, precis som vi har lyssnat till nu. Pastor Levi Petrus, min hustrus morfar, han sa mycket kloka saker och skrev mycket klokt. Men han sa ju en gång när det gäller trosbekännelsen att man skulle inte kanske lägga fast det för hårt i pingströrelsen. För om anden uppenbarar någonting nytt så skulle man kunna vara öppen om det var utifrån Guds ord. Det var väldigt klokt sagt. Så att man inte liksom cementerar vissa saker som kanske med fler uppenbarelser i ordet gör att man kanske ser någonting mer utav det hela. Det betyder att jag har samma syn som Gert-Ove har förmedlat, att det är väldigt viktigt att frimodigt stå fast vid det som vi har fått ljus i när det gäller Guds ord. Men ödmjukhet behöver jag och ni och vi tillsammans. Om det är någonting som anden uppenbarar för oss. Några ord nu om detta med Jesu förhållningssätt. Och då är det också intressant. När han möter nutidsmänniskan. Ja, men det var ju dåtidsmänniskan. Lägg märke till att när han möter nutidsmänniskan. Därför att om det är sant, ja det är klart det är sant. Men om det är sant att Jesus Kristus är den igår. Då betyder det att på det sätt som Jesus och hans förhållningssätt han hade när han mötte dåtidsmänniskan. Betyder alltså att det gäller också för nutidsmänniskan. Inte sant? Det är rent logiskt så. Och då är det väldigt spännande, vilket jag har fått göra i många år, att studera och läsa omkring detta med hur Jesus mötte sin samtid. Och så tänka då på att eftersom han är densamme. Nu säger jag också någonting väldigt enkelt, men det finns ett väldigt djup i det. Kristi kropp är hans församling och hans kyrka idag. Inte sant? Så det är vi som representerar, bristfälligt många gånger, men det är vi som representerar Kristi kropp idag. Jag ska göra det väldigt tydligt. Det finns ingen annan Kristus som går i Bollstabruk än hans kyrka. Ja, men kanske ni tänker, det var ju märkligt för han kan ju uppenbara sig. Ja, det är jag övertygad om. Människor kan få drömmar, syner och änglabesök. Och jag tror på att när vi beder så verkar Guds heliga ande. Men faktum kvarstår att när Jesus återvände till himlen och sände sin heliga ande och samlar lärjungarna omkring detta, så är det de som ska fortsätta uppdraget att vara Kristi kropp. Om man inte får tag i det och förstår det, då kan det bli problem med vissa bitar. Därför att huvudet, säger aposteln Paulus i första Korinthierbrevet 11 och även i 12 kapitlet. 12 kapitlet, kan inte säga, huvudet, vem är det? Det är Kristus. Kan inte säga till fötterna, jag behöver er inte. Utan han verkar alltså i vår tid, genom oss. Det är ju nästan för bra för att vara sant, var det en gubbe som sa en gång. Men så är det. Det är inte jag som har hittat på det, utan det är Gud. Jesus själv, Fader, Son och Helig Ande. Varför är det viktigt att säga det här så här bara lite inledningsvis? Jo, därför att det betyder alltså att kyrkan och hans församling, vi representerar förhållningssätt och attityder som borde vara synonymt med Jesus. Därför att det är vi som ska återspegla det i vår tid. Och då är det viktigt att se, vad står det då helt kort omkring Jesus i några sammanhang? Vi kan läsa Johannes evangeliet, första kapitlet, där det står i den vers som kanske många av er känner igen, 14 versen. Ordet blev människa, bodde ibland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Och det här är väldigt spännande. Alltså Jesus förhållningssätt till dåtid, som nu är också nutidsmänniskan, den var färgad av att han mötte alltid människor med nåd och sanning. Och jag tror inte att det är en slump att det står nåd först. Därför att det hör ihop med det du har sagt, Gert-Ove. Genom tron och dopet så tar man emot syndernas förlåtelse och hamnar i ett lärjungaskap. Man måste först få nåd. Och man måste hinna bli född innan man kan tränas och växa upp och bli en mogen människa. Ibland sitter vi i kyrkan och väntar på att det ska komma gammelfrälsta från himlen, eller på att säga, men från BB. Men så går det ju inte till. Utan om vi vill leda människor till tro, då måste vi komma ihåg att genom tron och dopet, där börjar lärjungaskapet sen. Döp dem och lär dem. Och därför så står det inte som en slump att han hade en attityd och ett förhållningssätt och mötte människor med nåd och sanning. Så det Gert-Ove har sagt, grundläggande. Men det är väldigt viktigt att inte vi presenterar i första hand lära och dogmer. Och det har inte du heller sagt. Men jag vill säga det väldigt tydligt. Därför att vad Bollstabruk och hela Ådalen behöver, det är att få höra ett nådens evangelium. Det finns nåd för syndare. Annars fick jag åka hem på en gång. Ja, men ni kanske kan vara kvar. Nej. Utan det var det som var Jesu förhållningssätt. Och det, kom ihåg att det retade den tidens skriftlärda och fariser, det mest stränga partiet. Att han erbjöd människor som egentligen andra tyckte att de var suspekt, de var utanför. Men där Jesus gick vägen fram så inkluderade han människor genom att visa nåd och sanning. Och det här är för mig på gamla dagar. Nu tar jag den här gamla rollen, för de här är ju så unga, de här bröderna. De tror det, men de har snart kommit ifatt mig. Skulle jag på gamla dagar bygga upp en ny typ av kyrka, så skulle det vara en kyrka där alla människor kan komma med. Jag skulle vara jättenoga med att den kyrkan inte räknar bort någon. Man får nåd. Men sen ska man leva upp till att bli Kristuslik. Men det kan man ju bara bli om man har blivit född. Så genom tron och dopet så måste människor få komma med allt skrot och korn de har. Men så måste sanningen få frigöra människor. Och där ska inte kyrkan stå tillbaka, och inte vi heller. Utan ge lärosatser för att kunna, så att människor kan växa upp och bli mer och mer Kristuslika. Det här är jättebra, fast att jag säger det. För det här är Guds ord alltså. Nåd och sanning. Om man bara tar ytterligare någon bibeltext. Jag ska landa sen i en annan text för att sammanfatta det här lilla som jag säger nu. Men om man tittar i Matteusevangeliet. Exempelvis vad som står om Jesus i det 11:e kapitlet och i vers 19. Är det till kvart i fyra jag tid? Va? Amen. De är så kaxiga, men vi ska lägga fram de här bröderna som förbön. 11:19. Och lägg märke till vad som står. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Alltså vi som har läst andra texter vet att Jesus var ju frestad och prövad i allt och utan synd. Men då är det intressant att Jesus har ett förhållningssätt så att man till och med börjar och jämför honom och Johannes döparen och tycker att Johannes döparen var gudfruktigare än Jesus. Och så pekar man ut Jesus och säger, du är ju en vindrinkare, publikaner och syndares vän. I en översättning kan man faktiskt läsa horors vän. Hur kunde man säga så om Jesus? Jo, därför att han hade en attityd och ett förhållningssätt så att människor som till och med levde i det som var fel, de kände att han älskar mig. Och jag blir alltid rörd när jag tänker på det. Därför att jag har ibland tyckt att jag under mina 40 år och över det som förkunnare ibland har inte riktigt fått fram det. Att varenda människa med allt skit och allt elände är älskad utav Gud. Han kom ju från himlen för att vi skulle få bli frälst. Och därför så är Jesus synonym med dessa människor. Och jag tror inte alls att han var en vindrinkare. Han drack säkert vin. Jag kom ju precis från Israel nästan hit nu. Och i den kulturen så dricker man ju vin. Och det var inget konstigt med det. Sen finns det en tydlig undervisning. Till och med så står att föreståndare. Nu är jag ju pensionerad på mig så jag är ju inte föreståndare. Men det gäller ju mig även idag. Det står att den som är föreståndare ska inte vara omåttlig i sitt vindrinkande. Och jag kan tala om, för det var inte saft. För då hade det inte behövt stå så. Men hellre avstå för att hjälpa människor. Men alltså i den kulturen så var det ju så. Så jag tror inte alls att Jesus missbrukade någonting. För det är inte sant. Han var utan synd. Däremot ska han få förklara för mig, om inte det har uppenbarat sig innan jag kommer dit till himlen, varför han gjorde det där vinundret. Det kan man ju undra över. Det är synd om de som är helt absolutister. Men jag har inte något problem med, men jag kan undra över det ibland. Därför att han bjöd ju på det starka vinet till sist, som han normalt satte fram först. Så det är en märklig sak där i Kanan att det skedde ett sånt under. Men jag brukar göra korstecknet ibland när jag säger något om Gud. Han får överse med att jag har lite problem med detta. Men det var ju han som gjorde och inte jag. Ja, det verkar som att det där svalde inte fullt ut. Men Gud välsignar det ändå. Men i alla fall, han var synonym med att dessa människor som han mötte, som egentligen inte platsade riktigt i Guds rike, de fick känna att det finns nåd. Det finns barmhärtighet. Och tänk, kära vänner, om den här kvällen du i Folkets hus skulle kunna innebära att människorna säger, Lars-Åke, tänk att i den där Bollstakyrkan där verkar det som vem som helst får komma med. Eller hur? Det skulle vara underbart om vi fick igång ett rykte i Ådalen. Tänk att bland pingsvänner, där får man tydligen komma med igen hur man är. Det blir ett jättejobb. Tänk om man plötsligt har 100 små bebis som man ska byta blöjor på. Som sparkar ner krukor. Som spyr på mina kavajer. Som skiter på sig och det luktar illa. Det är det, Morgan. Det är annat än dina finputsade kavajer. Nej, jag bara skojar. Men alltså, du vet att det här blir spännande. Jag känner, jag får ju liv igen när jag tänker på det här, 65 år gammal, att nu är det tid för skörd i Sverige. Och sen har vi grupper av kristenhet som sitter och tittar sig själv i naveln och undrar hur de ska bli ännu mer gudeliga. Men du, glöm bort det. De väntar och väntar. Det är dags att plocka ut skördemaskinen. Sverige behöver bli frälst. Amen. Och då behövs den här attityden så att människor känner det finns nåd. Det finns barmhärtighet. så att också jag kan bli en kristen. Det är ju som Gert-Ove, du sa ju mycket kloka saker, att vi kanske inte har identiskt lika fullt ut uppenbarelser. Men det är väldigt viktigt att Guds ord får vara det som avgör i så fall. Ni vet, i den rabbinska kulturen, alltså den judiska kulturen, då möttes kanske 3 eller 4 rabbiner. Och då säger man, å ena sidan så är det så här, och å andra sidan är det så här. Och de belyste lite olika sidor. Men sen var det ju viktigt att man på något sätt landade i ett konsensus. Men så kan det vara också med ordet, vi läser och vi begrundar. Men jag är noga med att säga det en gång till. Det är inte för att jag är åderförkalkad nu. Men det är ordet som har utslaget. Men man behöver läsa bland 2-3 vittnens utsagor. Så att man liksom får den samlade kontentan utav skriften. Och det jag skulle säga då, som kan skilja oss lite grann ibland åt. Jag har ju sedan många år, 25, nästan 30 år, talat om att genom tron och dopet införlivas jag i Kristus. Och det har gjort att i de församlingar jag har varit föreståndare har vi fått mycket människor innanför som har haft mycket problem. För problemen har inte försvunnit genom tron och dopet, utan då har lärjungaskapet börjat. Så det har jag talat med mina ledare om innan jag har predikat det. För jag vill ha känt trygghet i att vi har varit överens. Och så har jag tolkat skrifterna och jag har haft denna frimodighet att predika det. Jag har fått erbjudandet faktiskt, det är säkert snart 30 år sedan, att de ville jag skulle skriva en bok om det, för de tyckte att jag hade en lite annorlunda syn än den gängse baptistiska. Du sa något om lydnadshandling och jag är med dig på vägen, men inte helt. Det är någonting mer som sker i dopet. För om det är sant att vi blir döpta in i hans död och genom dopet blir begravda med honom, då händer ju någonting mer. Så jag tror alltså att vi behöver också våga, och det var du ju inne på, att våga profilera det. Varför det är viktigt att förstå det här, att det börjar med tron och dopet. Annars är risken att man får ett A- och B-lag. Alltså några som har massa problem. Vi lever inte bara i en sambokultur. Vi lever ju i en underlighet där människor lever i perversa förhållanden. Och plötsligt så har man mamma och pappa av samma sort. Och vi kommer att möta många sådana här bitar. Alltså jag menar att äktenskap är man och kvinna. Men lugna er lite så får ni se. Det är en tokig värld vi ska frälsa. Ja. Och då måste man tänka igenom alla sådana här bitar. Alltså nu får ni ha överse med att jag har naturligtvis respekt för att människor kan uppfatta saker på olika sätt. Men ändå tycker jag det är viktigt att komma ihåg att Guds församling kan aldrig räkna bort någon. Det är jätteviktigt. Men Gud älskar alla människor oavsett social, etnisk eller sexuell tillhörighet. Så vi behöver ha nåden. Men också våga förkunna sanningen. Ja, det här blir komplicerat, men det ska bli intressant. Därför att varenda människa i Ådalen behöver förstå att det finns frälsning. Det finns räddning. Och Jesus blev attackerad. Han hade det här förhållningssättet. Jag skulle kunna ha flera punkter så här nu. Lite snyggt som du, men det har inte jag. Jag har ett gammaldags bibelstudium här nu. Lite fritt. Läser vi ytterligare en text bara för att bekräfta hur Jesus blev attackerad gång på gång. Så har vi i Lukas evangeliet 5:e kapitlet, så står det där ifrån vers 27. Sen gick Jesus därifrån och då fick han se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. Levi gav en fest för Jesus i sitt hus, och där var en mängd tullindrivare och andra som låg till bords med dem. Men fariserna och särskilt det skriftlärde, de blev förargade och sa till hans lärjungar, hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Men Jesus sa, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Så även där i det sammanhanget så blir Jesus trängd. Därför att han hade en nära relation med de som kallades för syndare. Och läser vi Johannes 15, jag bara tar det så här fritt ur minnet nu. Jesu överste prästliga förbön. När han beder för sina lärjungar och framtiden så ber han ungefär så här. Fader, jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen. Bevara dem i världen. Och så ber han också om, han säger att som jag helgar mig som ett offer så helga dem. Men bevara dem i världen. Jag ber inte att du ska ta dem bort. Så Gud hade inte tänkt att vi skulle isoleras bort ifrån människorna. Utan vi skulle leva nära. Nära våra medmänniskor. Men leva i rätt förhållande till Gud. Amen. Så jag tror på ett helgat Kristusliv. Och jag tror på att den heliga ande, och det var Gert-Ove också inne på, behöver uppfylla oss. Man behöver fyllas av heliga ande. Få vara en tungomålstalare. Sen kan man väl säga det att tala i tungor ska man göra vid rätt tidpunkt och rätt ställe. Ja, ibland är vi för rädda. Men Paulus, han fick ju ta itu lite med den överkarismatiska församlingen i Korint. När de satt och talade i tungor offentligt. Så säger han att om det kommer olärda dit in, då kommer de att säga ni är ifrån era sinnen. Och det finns en del pingstkarismatiska sammanhang där det behöver skrivas igen. Men det finns många pingstkarismatiska sammanhang där det är totalt nedtonat. Ja. Så vi behöver uppmuntra varandra. Och detta att bli andedöpt och bli en tungomålstalare för egen uppbyggelse. Det betyder alltså att när jag vaknar fruktansvärt tidigt. Dit har inte ni kommit än. Du vet, jag ska ju upp en extra gång. Ja, de är så frispråkiga, vet du. Det var tur inte alla hörde vad han sa, men Gud välsigne dig. Men jag vaknar tidigt i gryningen. Och då brukar jag för egen uppbyggelse tala i tungomål. Och jag känner aldrig efter hur jag känner. För skulle jag känna efter det, just nu har jag... Jag har några åkommor. Men alltså skulle jag känna efter först hur jag känner mig. Ja, då blir det inte mycket tungomålstalande. Det blir det inte. Jag har bältros just nu. Ja, det smittar inte. Det är inte luftburen smitta. Och jag har något knepigt som har hänt. Axeln har gått ur led, tror jag växt ihop fel. Ja, men Gud gör ju under. Ja, men det är nästa seminarium. Ja, då är jag ju Folkets hus. Men skulle jag känna efter, som en del säger, ja, jag får känna hur det känns. Ja, men vet, då blir man någon slags hissåkare. Utan jag är väldigt principåkare i så fall. Jag börjar alltid då i gryningen och säger tack Jesus, och så tackar jag för att jag är frälst. Tror på det, och så brukar jag tala lite tungor och bygga upp min ande. Och när jag gjort det, då känner jag att jag har någon kraft så jag kommer upp igen. Och sen är jag plötsligt igång. Och då tar det nästan aldrig slut. Sen kan Gud göra under. Men jag bara vill säga det att vi ska uppmuntras och få känna helig ande hos oss. Men helig ande fick vi framförallt för att vi skulle få kraft att bli hans vittne. Det var ju hela poängen. Tänk om de hade suttit i övre salen och tänkt så här. Nu ska jag mäta efter och se hur stor eldstunga Morgan fick. Den var nog 18 centimeter. Och Gert-Ove han fick 21 centimeter. Ja. Så där håller de på, vet du, i kristna sammanhang ibland. Och nästan talar om det här periferiska som att det vore den stora grejen. Nej, men det var ju tur att de där 120 kom under för mig att de måste ju ut. Och möta folket. Jesus sa att när anden kommer över får ni kraft att bli mina vittnen. En del har sagt till mig under åren att bara vi fick samma ande som på pingstdagen så ordnade sig. Nej, det är inte sant. Det är inte alls sant. Läs innan till vad som står. Petrus måste gå ut och öppna käften och börja tala. Och när han gör det, då händer det någonting. Då är det en ny tåga i karn alltså. Och då kände de ett stygn i sina hjärtan. Så ingen kommer bli frälst i Ådalen om inte det vittnas. Ja, det är ju hemskt att jag kan säga det, men det värsta är att det är sant. Ja. Så om allt Guds folk som är kristna packar igen. Det är klart, Gud kan ju uppenbara sig själv. Men du vet, jag har ju också mycket som jag ska kunna hålla många seminarier om. Men tänk på det att Saulus från Tarsus, aposteln Paulus, Jesus som uppenbarade sig för honom på Damaskusvägen, han kunde inte omvända honom. Hur kan jag säga det? Ja, men läs innantill. 9 kapitlet. Utan Jesus säger, gå till Juda hus. Så ska du få veta vad som här efter kommer att ske. Och då har Gud förberett en lärjunge som heter Ananias. Och skickat iväg honom och sagt att du ska gå dit till Juda hus. För där kommer du att möta Saulus. Och han säger, och huvaligen, om han hade varit norrlänning. Men det var han ju inte. Men han säger, jag har hört att många att han är här för att förfölja de kristna. Och nu ska du sända mig dit. Men han gick till sist. Och då talade han ord som gjorde att denne Paulus, som han sen heter, kommer till tro. Genom att det finns en lärjunge som ger sitt vittnesbörd om Jesus. Och nu kanske ni tycker att det var väldigt vad jag blir mänsklig och begränsar Gud. Ja, det gör ingenting. Jag bjuder på det. Det är inte jag som har hittat på det. Prisa våra Herren. Det är han som har bestämt att använda oss. För att när Paulus sen ska berätta om sin egen upplevelse, så är det intressant att, ska se, jag ska hitta det så jag kan läsa det innan till. Det är intressant. Då säger Paulus så här. Det är ju Lukas som återger det. Ananias, en from lagtrogen man som hade gott namn, står det i 22 kapitlet i Apostlagärningarna. Han, gott namn bland judarna. Han kom till mig och ställde sig vid min sida och sa, Saul, min broder, öppna dina ögon, strax kunde jag se. Han sa, våra fäders Gud har utvalt dig till att få kunskap om hans vilja, till att se den rättfärdige, till att höra hans röst. Du ska bli hans vittne och berätta för alla människor vad du har sett och hört. Tveka inte, står det. Åkalla hans namn och låt dig genast döpas och, Gert-Ove, tvättas ren ifrån dina synder. Ja. Så då vittnar han om att det fick han del av då. Så det behövdes någon som kunde vara bärare utav evangeliet. Och därför är ni alla och vi jätteviktiga. Ja, men säger jag en gång till. Tror inte Gunnar Johansson på att när vi beder så kan Gud uppenbara sig för alla Ådalsborna? Jo, men det tror jag absolut. Ja, men de kan ju få en dröm. Absolut. Ja, de kan ju få en syn. Ja, men absolut. Ja, men de kan ju få änglabesök. Absolut. Men ändå kvarstår ju faktum att vem ska vägleda dem? Har ni något förslag? Församlingen. Det är vi som ska hjälpa dem vidare. Och därför måste vi koppla ihop med det här. Och då hör det ihop med att då är det ju väldigt viktigt att man har rätt attityd och förhållningssätt. Så att man möter människor med både nåd och sanning. Ja, det här ligger så starkt på mitt hjärta och det hänger liksom ihop. Jag skulle önska att jag kunde utmana både mig själv och er så att vi känner det. Tänk att vi alla, jag tror jag sa det när jag var här en gång och hade ett seminarium, att vi är präster åt Gud allihop. Amen. Vi är ordinerade, kan du tänka dig, allihop. Ett utvalt folk. Kungar och präster åt Gud som skall förkunna hans storverk. De intervjuade mig på kanal 10 och då sa Börje Claesson, Gunnar, vi har ju hört en del och vi känner ju dig också, sa han. Du tror inte på väckelse, sägs det. Han ville provocera mig lite. Det är klart jag tror på att väckelse kan alla vara med om. Men jag tror inte på att det kommer bara från himlen och ramlar över, för det finns inget sånt exempel. Utan Jesus, i så fall hade Jesus fel när han sa, vänta tills anden kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Hade han fel? Jag tror han hade rätt. Och när anden kommer över er, då ska ni få gå ut i hela världen och bära vittnesbörd om mig. Och nu är det som är så intressant, att alla vi som är här idag, vi har olika kontakter. Allihop. Jag tror att alla har åtminstone en kontakt. Har vi kontakt med frun åtminstone? Eller med gubben? Och med grannen? Och med klasskompisen? Tänk om vi kunde få uppmuntra varann in i det här att medvetet börja tänka på att, ja, men det kanske är mitt lilla personliga vittnesbörd som ska bidra till att anden får ett material. Och då är det viktigt att jag har rätt attityd och ett förhållningssätt som gör att jag kan möta människor inte fördömande utan bekärlig. Ja, jag längtar efter. Vi har många grannar på vår gata. Vi har till och med haft med några till våran kyrka och till andra kyrkor jag har medverkat i. Men en han tackar mig i förrgår för att jag ber varje dag. Annika, vi har vår stil. Vi har 28 namn. Det är nästan återkommer 28, 29 namn. Men det har varit 28 nu ett tag på våran bönelista. Och jag är så på mitt sätt. Jag vill räkna upp alla namn. Och då förstår du att jag kommer inte ihåg alla. Så jag har en lång lista. Men det är så härligt när man möter grannarna. Och de säger någonting. Och så plötsligt kan man säga, men du förstår att jag ber ju varje dag. Va? Ber du för mig? Ja, precis. Det har jag gjort i 10 år. Och jag kan inte säga att det blir så jobbigt, för folk blir så gripna så de nästan gråter en skvätt när de hör det. Att det är någon som skulle ägna en liten morgonbön för dem. Hörrni, vår attityd och vårt förhållningssätt, det behöver Herren få hjälpa oss med. Och den heliga ande. Och ibland misslyckas vi, ibland lyckas vi. Men det jag ville säga de här minuterna, det var att det är viktigt då att se Jesus som kyrkans stora förebild. Han gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla och mötte människor med nåd och sanning. Och det som jag vill bara landa i då, det är egentligen en sammanfattning. Jag tror jag har 2 eller 3 seminarier utifrån Johannes 4, och jag tror jag skrev det i ett sammanhang där Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn. Och nu hinner inte jag läsa den här, jag vill inte liksom forcera de sista minuterna. Men det berättas ju att han möter en samarisk kvinna där i 4:e kapitlet Johannes evangeliet. Och kvinnan var där för att hämta vatten. Och lärjungarna hade gått bort till stan för att köpa mat. Och samariskan som satt där får frågan, samtalet, dialogen med Jesus. Jag kan läsa just det. När hon sitter där så står det att en samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Och så fortsätter dialogen. Och då kan man säga så här, att jag skickar bara med. Jag har skrivit ner det här, några punkter som är intressant. Det som jag säger, det är nästan flera seminarier bara att tala om det. Man ser alltså att Jesus levde med ständig närhet till sina medmänniskor. Han var inte isolerad. Jesus, han anknöt till det som var naturligt. Nu är det mycket country ikväll. Säkert har ni gjort som mig. Jag ringde 4 stycken i Kramfors och går. Får se om de kommer nu. Som eventuellt skulle komma på country kväll. Man kan tala country. Country, country. Ja, blir man frälst på country? Ja, vem vet. Jag har bokat ett stort rum i himlen. Där countryfansen ska kunna rymmas. För det står ju att det är många boningar. Och andra får väl boka sina rum. Jag har bokat in ett jättestort rum. Wow! Det kommer bli fantastiskt. Men Jesus anknöt, ge mig något att dricka. Och då var det det naturliga för kvinnan. Och Jesus tar tag i det. Och här behöver vi hjälpa varann. Därför att jag rår säkert för att ibland har blivit fel som pastor. Jag har säkert uttryckt mig ärligt och uppriktigt, men det har låtit så andligt. Så en del har tänkt så här att, ja, men jag kan ju inte ställa mig med min granne och säga att, ja, nu ska jag tala över Romarbrevet 1.2.3. Nej, men jag tror att vi ska vara naturliga. Man lånar ut gräsklippan. Och sen man får tillbaka den trasig så ber man om mycket helgelse. Det är inte enkelt. Gud, hjälp mig. Och skulle grannen ha backat på nya Mercedes så är det också en prövning. Men det kan öppna sig väldigt intressanta samtal. Du behöver inte leta efter något jättegudomligt. Använd var som du är. När du ändå inte blev som du skulle. Ja, det där förstår man inte. Man kan få tacka Gud att man är som man är när man inte blev som man skulle, alltså. Utan Jesus var naturlig, han var äkta, han var sann. Förhållningssättet, med tydligheten i lära, i det han trodde på, så hade han en attityd, förhållningssätt, som människor sprang inte ifrån honom. Utan det förvånar ju även samariska kvinnan när hon kommer ifrån, men han är ju jude. Och jag är en oren samariska. Det var ju fullständigt revolutionärt att Jesus som jude kan sitta och ha en dialog med henne. Ni vet att man skulle ju inte ens umgås med dem. För då blir man själv oren. Och här skulle man kunna dra ut vissa konsekvenser och säga att det måste vi se upp nu som kristenhet och inte minst vi som pastorer och ledare, så vi inte tänker fel. Alltså i vår längtan som jag tror är äkta, att vilja vara gudfruktig, så får vi inte tänka fel så att vi tappar människorna som lever i sekulariserade situationer. För det är ju vi som ska frälsa dem tillsammans med Gud. Alltså jag har ju fått sett så många gånger, jag har ju varit krogpräst och jag, de har kallat mig för allt möjligt, rockpräst. Idag har jag ingen prästskjorta, annars har jag använt det i 25 år också. Jag har ju varit kallad att medverka i alla möjliga sammanhang. Och jag älskar att ibland gå ner på kvällskröken och sätta mig i baren när jag är utomlands. Och fika, och i prästskjortan. Och sitta där i den miljön. Och vilka samtal man får. En affärsman från Österrike, han sa, när vi pratade på engelska, så sa han att du gör väl precis som Jesus gjorde. Ja, det vet jag inte, så jag gör exakt som han. Och så fick vi ett sånt fint samtal. Ja. Nu uppmanar inte jag att alla ska gå och sätta sig i baren. Man kan ju visst dricka Coca-Cola där också. Det går att beställa sånt också. Men i alla fall, Jesus hade närhet. Han förvånade sin samtid, som också är nutid. Om detta är sant att han är densamme, så har kyrkan någonting att lära av attityden, förhållningssättet, när vi vill att Ådalens människor ska komma till tro. Jag begär inte att ni ska hoppa upp och börja dansa nu, men det ligger nära till. Alltså jag är så upprymd och tänker på det. Vad intressant det ska bli ikväll nu. Nu har vi bett för människor. Nu har vi bett, Herre, låt mig vara fylld av helig ande. Låt Gert-Ove vara fylld av helig ande. Lars-Åke och Morgan. Och jag har upprepat det, så Gud har säkert sagt emellanåt att är han fullständigt snurrig som håller på med samma bön igen. Och då när vi är där tillsammans, så får det bli äkta och sant. Och människor som kanske lever i alla möjliga märkliga konstellationer, de känner att det är ju det här jag behöver. Så när Morgan ger sin appell där, när det är helöppet för honom efter all country. Förstår om du fick ha ett country-team med dig jämt där ute och predika. Gud bevara oss, sa du det. Ja. Det ska väl gå upp ett ljus för Karlsson också. Men i alla fall, ikväll, så när människor kommer känna, tänk om jag fick del av det. Då är jag så barnslös. Jag tror alltså på förbönen. Jag tror på att vi har fastat. Jag begär inte att ni ska ha fastat lika länge som mig. Jag har ju gått ner 12,7 kilo nu. Ja, det syntes inte, men nu har ni fått veta i alla fall. Du har ju gått upp ett kilo sen sist. Nej. Men när vi har bett, så är ju änglar i rörelse. Jag bara känner en massa änglar på gång här som hjälper oss nu idag. Prisa våra Herren. Och nu ska vi då be om att få ha den här attityden, så att vi kan möta människor precis som Jesus. Även om de anses orena, så vår uppgift är att förmedla evangelium. Sen är det ju viktigt, och den punkten kommer Morgan in på mer, så jag ska inte ta den, men för jag tänker så här, han var utrustad med profetisk ande. Han levererar någonting väldigt intressant. Han säger plötsligt till den här kvinnan, gå och hämta din man. Men så, jag har ingen man. Och då händer någonting speciellt. För då säger kvinnan, nej, Jesus säger, men det är sant, fem män har du haft och den du har nu är ju inte din man. Och då säger hon så här, Herre, jag ser att du är en profet. Men lägg märke till att sättet, attityden som Jesus levererade det här på, det gjorde ju att hon kände sig inte alls rädd. Utan hon bara säger själv, men jag ser att du är en profet. Och så blir ju resultatet gudomligt i den meningen att även den kvinnan kommer till tro. Och då ska du märka att då springer hon ut i stan. Och så är det ju hon som är det personliga vittnesbördet och säger, kom och se en man som har sagt mig allt. Det står ju i alla fall inte att han sa allt om henne, men hon kände det nog så. Och så kom de ut och mötte Jesus och sen blir vittnesbördet att Nu är det inte bara för dina ords skull, utan när vi själva mött honom och vet att han i sanning är världens frälsare. Det är så spännande om man vågar vara en kyrka som står fast på rätt grund, som har en rätt attityd och förhållningssätt till nutidsmänniskan och som så småningom morgon kommer in detta övernaturliga, det profetiska. Att vi alla kan få vara i tjänst hos Gud. Halleluja. Prisa vare Herren. Vad kände så här nu att nu när jag ber så ska du aldrig mer efter det säga att inte du kan vara använd. Människor här, vi allihop har brister och fel. Ingen är felfri utav oss. Alla har vi tillkortakommanden. Men helig ande har kommit för att vara hjälpare för oss. Amen. Den heliga ande är hjälpare. Så sitt inte nu och tänk på dina tillkortakommanden. Låt inte fienden lura dig att det skulle vara ett hinder. Säg istället till honom att han kan ta sig i brasan. Eller vad säga. Utan använd, låt Gud använda dig. Precis i den situation som du är idag. Herre, tackar dig för alla kära vänner som är här. Herre, jag tackar dig för att vi får bara känna glädje över vad du ger oss. Tack för att vi får stå fast på den här grunden. Tack Herre för att du kom med evangelium och du kom från himlen och blev människa för att vi skulle kunna få ta emot detta. Herre, tack för att du älskar hela Ådalens folk. Halleluja. Tack att du älskar människor som kommer till folkets hus ikväll.